Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Då hälsar jag välkommen till ytterligare ett bonusavsnitt av Hockeystudion. Efter 4 år av kaos både på och utanför isen och bland annat 4 sparkade tränare fick Mikko Manner uppdraget att lotsa Brynäs rätt igen. Finländaren som bland annat vunnit 3 guld med Kärpet och både VM-guld och VM-silver som assistent åt Jukka Jalonen. Välkommen till programmet, Mikko.
Tack så mycket.
Ja, från dag 1 har du gett alla intervjuer på svenska. Hur trivs du med att prata svenska?
Bättre och bättre hela tiden. Jag är modersmål som finska, men jag visst kommer jag från Vasa och det är tvåspråkig stan. Och sen har jag varit ett och halv säsongen i Sverige, halv i Kalix och ett år i Kalmar. Och Kalmar, när jag var 21 år sen, så andra division laget så behöver man gör någonting annat än bara professionell hockeyspelare. Så arbetar jag i Park, Flytt och Alltjänst som... Så flyttfirman, så där var en kille som pratade hela tiden bara svenska. Så jag kunde inte använda min engelska så mycket, så blir det mycket svenska. Och sen efter den när jag var i Danmark, det var många svenska spelare där, försök jag prata svenska. Och sen när jag har varit tränare, om det har varit någon svenska kille, så har jag försökt hela tiden prata svenska. Så jag vet inte, nu är det ens ganska naturligt. Om jag förstår inte någonting, så säger jag bara, och sen säger jag lite engelska och finska och alla möjliga handspråket.
Det låter bra, och det är bara blanda fritt här också. Är det något ord du inte hittar, så kör vi engelska. Ja. Du har varit i Gävle 2 månader nu. Vilka är dina intryck av staden och laget?
Staden kanonbra, inte hunnit vara på många ställen, bara köra cykel från centrum till ishallen och tillbaka, men ser ut riktigt, riktigt fint. Kanske speciellt sommaren när sjön är där, som i Vasa också. Och det finns mycket bra ställning där mitt i centrum. Du kan äta och det ser bra ut. Och sen här i Brynäs allt har varit riktigt kul från dagen ett. Alla har varit riktigt snälla, och du ser den här historien i här i Kavlerinken, och den är fint arena, måste man säga, Monitor arena nu för tiden, men allt ser riktigt bra ut, och sen alla har stora hjärta, alla vill jobba hårt, så det har varit bara positivt för mig.
Kommer du återkomma till Brynäs lite grann naturligtvis, där när vi spelar in det här nu så är det tisdag klockan 2. Ni har tränat och så på förmiddagen, ni är matchlediga ikväll. Vad gör du en sån eftermiddag kväll när det inte är matcher och det mesta av träningen är avklarad?
Ja, när jag går hem ungefär när de kör andra ispass idag, så jag går kanske cykla lite och träna själv någonting, att få lite svett, och Sen cyklar vi hemma med andra finska tränare, Ari-Pekka Pajenpajoluoma, och sen brukar vi kolla finska hockey mycket. Så jag går hem och kollar, idag blir det riktigt spännande matcherna. Det blir Champions Hockey League och alla svenska lagarna som vi har mött, Växjö, Frölunda, Skellefteå, de ska möta finska lagarna. Så IFK ska spela hemma mot Frölunda, och TPS ska spela mot Växjö, och Skellefteå hemma mutta Tappara. Så det blir en riktigt, riktigt intressant att se hur det ser ut. Finska lagarna, de toppar svenska lagarna idag.
Handen på hjärtat då, hur många finländska tränare är det som har hört av sig till dig och vill ha lite scouting-rapporter på Växjö, Frölunda och Skellefteå?
Ja, det här är konstigt. Ingen. En målvaktstränare ringde åt mig att fråga lite om powerplay. Men ingen annan har ringat. Jag har bara väntat. Varför ringer de inte för mig? Vi har mött dem. Men de har inte ringat. Men det, alla har egen system eller sätta sig färdig på matchen. Ja, visst, de har kanske studerat själv från video motståndarnas spel och scoutat lite. Så. Men inte ringat åt mig.
Nej. Är det lite så i hockeyvärlden att man inte riktigt tar hjälp av varandra och att, man är lite, att det är lite prestige i det där att man ska klara av saker själv? Eller hur upplever du det?
Jag vet inte. Om vi spelar i internligan, ja visst, man inte prata om så mycket om hemligheterna eller såna. Det vi lite respektera mer om varandra, att om vi ska möta ert lag nästa vecka, så jag vill inte fråga varför spelar ni så. Men om jag är utomlands, när jag har varit med Kärpät, när vi har varit i Champions Hockey League, ja visst, försök vi ta alla information som vi kan. Och många gånger om du känner någon som har spelat kanske i ditt lag eller någon finska kille spelar i någon utomlandslaget, så kan du ringa. Jag tycker gärna ta information. Och sen, men sen allmänt om man tänker, jag tror vi skulle göra mycket mer samarbete tränarna. Speciellt in i egen land. Så om du kollar nu NHL, de håller webinars varje år. NHL Coaching Association. Så de har mycket webbinar. De delar information. Vi delar inte, jag vet inte varför. Kanske vi tänker att det är bort från mig om du säger någonting. Att taktiska eller sådana. Men jag, den förstår jag när vi i säsongen när vi möter varandra. Vi behöver du inte så säga. Att det måste vara också lite hemlighet.
Jag tänkte att vi skulle börja från början, alldeles från början faktiskt. Hur var du som barn?
Jag tror jag var ganska socialt, ganska glad. Min pappa var hårt, jobbade hårt, gjorde allt för att familjen hade bra livet. Han var mycket på resan, han jobbade i ABB och sen fick han vara med och bygga upp företag som heter Vasa Engineering, som blir sen Vakon, som, och efter nu han har byggt upp en egen företag heter Brohox. Och han har alltid varit riktigt, riktigt hårt arbetsman. Sen har han byggt alla husen, alla sommarhusen, allt möjligt. Och därifrån, och han har krävt mycket från oss som barnen, och hans kärlek var mera att kärleken kommer sen när vi var vuxen, började vi förstå att han var kanske lite såna 50-talandes född människor efter kriget, att det är hårt jobb och barnen måste vara tyst och mamman måste ta hand om barnen och familjen och mannen ta hand om liksom arbeten och bängarna och sånt. Så jag var riktigt lycklig att jag hade perfekt föräldrarna. Att farsan lärde mig den där att man måste arbeta hårt. Och man måste inte klaga på någonting liten. Om jag har friska benen så kan jag gå. Jag behöver inte bara ta taxi eller bil någonstans. Om jag vill gå någonstans eller jag måste stänga av ljusen när jag kommer hem, att inte gå pengarna med elektricitet onödigt. Såna vanor han lär mig med riktigt den där stilens sätt. Och sen mamma var lite tvärtom. Hon var mera riktigt empatisk, mera psykolog, arbeta med de som flyttade till utomlands, till Finland,
Flyktingar?
Ja, flyktingar. Mm. Arbeta med flyktingar.
Invandrare.
Ja, invandrare. I Vasa, hon var lärare för att lära dem prata finska och ta hand om deras familjen när de kom in och det, från Irak och så. Så mamma hade den där empatisk sätt. Och varje gång när farsan var hårt så går du till mamman och mamman lite sen var den som ger den kärlek och säger åt farsan att behöver inte vara så elak och säga så hårt. Så fick jag en perfekt utbildning att man måste jobba hårt, man måste ta hand om alla andra människor och sen får man liksom drömma. Jag var i teknisk högskolan och allt möjligt. Jag skulle enkelt gå följa mina farsans spår. Jag var jobba där i Vasa Engineering 3 år och sånt. Men kärleken tog över. Ja, det var hockey. Och de, min mamma och farsa, speciellt min farsa, han stöd. Han skulle riktigt enkelt säga bara att varför följer du hockey? Du är inte tillräckligt bra spelare. Du är andra divisionsspelare. Du får aldrig få arbete från hockey. Men jag tyckte så mycket om hockey och sporten och vara med människor.
Så. Och han stöttade dig i det, din pappa? Han krävde inte att du skulle bli ingenjör eller någonting?
Nej. Jag gick till ingenjörsskolan därför att de önskat kan jag gå dit. Men det var inte mitt sak. Jag var 2 år i Vasa i tekniska högskolan som elingenjör. Men sen slutade jag efter 2 år när jag gick. Jag fick inte plats i Vasa Sport A-laget. Då var jag uppe i andra högsta, så division 1. Så jag måste välja. Sluta jag hockey och fortsätta skola. Jag fortsätter hockey och hitta någon annan plats. Och sen Pajen var redan i Kalix, andra division. Så
där din assistent i Brynäs här, Ari-Pekka.
Ja, Ari-Pekka. Ari-Pekka var redan jo i Kalix. Så vi var samma laget från Vasa, men han gick liksom. De tog han borta efter sommarträning, så han fick inte plats i A-lag. Jag fick hålla med, men sen när de tar någon nyvärvar in, så jag fick inte plats. Så jag hade möjlighet att stanna i Vasa och spela i där i andra laget, som hade kanske 2 eller 3 gånger veckan träningar. Eller gå till Kalix när de hade varje gång träningar, de kämpade hårt och det var liksom, du var liksom importspelare där. Så där gjorde jag beslut. Att hockeyn tog över. Och sen den där resan jag har varit nu efter den. Jag har arbetat mycket. Jag har jobbat, liksom du vet att när du är andra division nivå spelare så får du inte så mycket pengar. Så måste du jobba. Så därför jag är tacksam för farsan att jag har jobbat varje sommar i olika platserna, olika kompani i företagen i Vasa med den där industrin för elindustri mera, men jag har fått fortsätta i hockey.
Ja, om man tittar på din spelarkarriär då, så kan man väl säga att du nådde liksom aldrig den högsta nationella nivån, utan du spelade i första divisionen, du var i Danmark en säsong i deras högsta liga, ett par säsonger i Sverige i division 1, division 2 till och med, ja, Kalmar och Kalix då, som du var inne på där. Hur var du som spelare?
Jag var Som spelare när jag är 74 född, så jag har varit 20-94. Så när jag var ung i Vasa, vi hade bra kultur, bollsportkultur. Jag spelade allt möjligt, jag spelade ishockey, fotboll, finska boboll. Bara i Finland spelar man det. Det är en bättre version av baseball. Yes. Det är riktigt bra spel. Jag har försökt lära den lite för här med andra tränare, men de bara skrattar. Men det är faktiskt bara spel. Så jag spelade allt möjligt. Jag tyckte spela. Jag hade riktigt bra spelöga. Och jag hade bra arbetsmålare. Jag var lagspelare alltid. Jag tyckte alltid att visa var alla andra måste vara. Jag hade bra inställning. Men den där tiden, 90 ungefär någonting, vi hade ingen kunskap. Att hur ska man jobba att man får bättre skridskoåkning, fysik och sen vad ska man äta. Så många, jag var inte den min talent var inte fysisk. Jag var inte 100 över, jag var 177. Jag var inte liksom naturligt snabb. Jag måste jobba hårt. Så jag blir lite diesel. Vet du vad jag menar? Jag var riktigt bra i när vi hade testat att jag ringade någon 3000 meter eller maraton eller sån. Men jag var inte så stark och så snabb. Och den där tiden ishockey, hur spelar man ishockey? Man spelar ishockey 90-talet, slutet i 90-talet. Man spelar mera fysisk. Spelarna var lite starkare. Du fick ha mycket hooking och interference och sånt. Så jag var inte så stark. Och sen när de ändrade de reglerna 2006, att du får inte hooka, att du måste passa bättre. Det skulle vara mitt spel. Jag var bra att liksom spela tillsammans, men inte spela ensam. Och 90-talet började i 2000, sista året, vi tränade inte så mycket taktik. Vi hade ingen liksom att okej, du ska gå dit och dit och dit och dit. Det var bara mer att kämpa hårt. Och tränarna var också ganska lite att om du förlorar, du hade dålig attityd och sånt. Att de var ganska autoritärisk. Så sen om du var inte snappast och gjorde misstag så många gånger, det var ditt fel att du spelar inte djupbukarna, så får du inte spela nästa dag. Sen jag var också ganska högtalande.
Så, du såg vad du tyckte och tänkte?
Jag skrattade och var mycket med pojkarna hela tiden. Så det kan också vara irriterande och tränarna också. Men jag hade arbetsmål istället. Jag har haft den där viljan att vinna. Den har jag haft alltid. Men jag var inte tillräckligt bra fysisk, skridskoteknisk. Men jag faktiskt när jag började träna som tränare 2003 och efter den utbildade mig, så jag 2007 någonting, om jag slutade 2003, kanske 2007 jag var i bästa fysiken och skridskoåkning som aldrig. När jag har börjat lära, jag måste träna killarna som är 14. Jag måste lära dem hur att åka skridsko, så jag måste utbilda mig. Om du vet inte någonting, så lära dig till någonting annat, så måste du ta reda på. Och samtidigt springa Stockholm maraton 3 timmar 45 minuter. Jag var bra skick.
Ja, alltså 2003 där då, du avslutade med några säsonger i Vasa i sport. Mestis då, andra divisionen där. Men 2003 då, gick du direkt egentligen från att vara spelare till att bli assisterande tränare. Kände du, var det någon skada eller kände du att det var roligare att vara tränare än spelare? För du var ändå bara 29 år när du tog det beslutet.
Jag fick inte den sista året att känna att jag hittade inte den där känslan att jag älskar den spelet. Jag får inte spela så mycket och tränare inte var, kanske inte tyckte om mig, mitt stil så mycket. Men jag hade bestämt redan i Kalmar att jag ska börja som tränare. Jag var där kapten och många gånger den där tränaren som var där frågade mycket om mig. Vad ska vi göra, Mikko? Vad ska vi spela taktik och sånt? Så jag bestämde redan där att när jag slutar mina, så jag vill bli tränare. Och varför jag vill bli tränare, därför att jag älskar hockey, men jag sa det för mig att tränare behöver inte vara över 180 cm. Tränare behöver inte vara snabb. Tränaren behöver älska hockey och vet och sen få ta hand om människor och få ta alla med. Att jag kan också vara tränare. Och 2003 jag började som marknadsassistent på Fasa Sport och samtidigt tredje tränare. Så jag fick direkt plats i A-laget. Därför att jag sa det att jag vill liksom arbeta, att jag kan arbeta för mina pengar, att jag kan gå runt i Vasa och försöka få nya sponsorer. Så jag cyklar runt Vasa och försökt sälja säsongkortena och allt möjliga reklamer. Samtidigt fick jag vara tredje tränare som står där på som konen och sätta puckarna på plats A till plats B. Men vad hände sen?
Ja, alltså du går in där som assisterande under, först under Kenneth Westerback, ja, en säsong, och sen under Johanne Tamminen, två säsonger.
Men första säsong när jag var med Kenneth Westerback, ja, som huvudtränare, sex match före jul, eller fyra match före julpaus, så i början i december eller i slutet i november, vi förlorade 3 eller 2 match i rad med 6-2, 6-0 eller någonting. Så Kenneth Westerback och andra tränare Jari Kiviniemi slutade. Och jag blev chef-tränare utan att jag aldrig visselpippa plus. Så jag fick A-laget chef-tränare där.
Du gick in redan din första säsong där alltså?
Jaha. Och vi vann nästa 4 match direkt. Så därför jag fick flygande start. Därför kanske sitter jag här.
Mannereffekten.
Om jag skulle få förlora alla 4, hoppa, kanske jag skulle inte få vara kvar nästa säsong med assisterande med nyrutinerade meriterande Juhani Tamminen. Men vi spelade bra, slutet i säsongen. Vi stiga upp. Vi förlorade playoffs. Game 5. Kvartsfinal mot någon. Vi hade möjlighet men lyckas inte. Och sen kom Juhani Tamminen. Jag gjorde kontrakt. Jag tror jag gjorde 2 kontrakt med sport som huvudtränare. Men sen han Juhani Tamminen var meriterande killen från många lagen och sen från television och Frankrike landslag och sånt och Kärpät och styrelsechefen, presidenten frågade om mig att de har möjlighet att få Tamminen som huvudtränare, men jag har kontrakt. Att skulle jag stanna och vara hans assisterande tränare? Jag sa det, att jag visst, att jag har just börjat tränarkarriären liksom några månader sen. Jag vill lära. Att vi tar rutinerade kille in hit och så får jag lära mycket om han. Så därför var jag sen assisterande och han rutinerade kom in och vi var nära att gå upp till finska ligan när det var öppet ett år där. Men...
Och sen tog du över efter Tamminen andra året?
Och han åkte sen till Zurich Lions. Så jag tog över och så jag var där i 1,5 ungefär. Sen fick han sparken från Zurich Lions och kom för min plats sen. Jag fick sparken sen.
Du fick sparken där från sport då, och Tamminen kom tillbaka och tog över laget.
Ja.
Och då var du inte kvar som assisterande där heller.
Nej,
då lämnade
nej. Sen hade jag ett år kvar kontrakten.
Ja.
Det var kanske 2009. De stängde, ligan var stängt igen.
Mm.
Så jag stannade i Vasa Sport och började fortsätta min utbildning. Jag var just fast början i min tränarresa.
Jag måste få bryta in där bara. Hur var det för sparken? Hur är det
var bäst som kan hända åt mig i den där tiden. Ah. Därför att jag var riktig framgångskrig huvudtränare. Jag hade kanske, jag vet inte om vi hittade någon procent, vinstprocent, det var kanske 70 eller 80. Så jag började bli tänkt att det är så lätt. Så det var bra att du får lite smäll. Ja. Att det går inte, det är inte så lätt. Att du måste nu testa dem din passion. Om du får sparken så får du en test. Blir du tränare eller inte? Om du vill bli tränare så nu är det den här motgång, testa dig. Ska du fail, forward eller sluta?
Ja.
Så det var perfekt för mig. Att det blir problemer. Jag kunde inte hjälpa laget den där hösten att vinna. Vi förlorade många matcher med ett mål. Och sen fick jag sparken. Men jag hade kontrakt nästa år också. Mm. Så jag stannade i förening i Vasa Sport. Men jag gick till juniorsidan. Så det var bäst som kan hända åt mig. Där började min tränarkarriär. Så jag utbildade mig alla möjliga sakerna i finska förening. Allt möjliga. Och sen när du är tränare med 14-15-åriga. Så du kan inte bara säga att åka skridsko dit eller passa dit. Du måste lära.
utbilda dem.
Ja, du måste utbilda. När du är med en vuxen, då det är mera som lagkemistri och sen socialt och lite vanor som du har lärat kanske från tränarna som du har haft. Mm. Eller du läser från tidningen att okej, nu han gör så där och sen kopierar du lite taktiker. Men när du måste gå börja från ABC, men du har varit redan där, så du vet. Så det var perfekt.
De spelar du hand om i A-laget nu på elitnivå med Kärpet, Brynäs och finska landslaget. De är ganska välutbildade, det är det du menar, att där handlar de helt om andra saker. Det kan ju vara någon ung tränare som sitter och lyssnar på det här. Vad har du för råd att ge till någon som är precis i början på sin tränarkarriär?
Du måste tänka att just nu var du är, det är din bästa jobb. Det är din bästa plats att vara just nu. Och inte görs den där misstag som många gör, att du har bråttom någonstans. Att du tänker att okej, nu ett år jag är här, nästa år sen jag är med lite äldre. Och sen efter den år kanske jag får sen vara redan med professionell. Sen blir det inte så. Du måste älska den där momentum när du är och försök där lära och vara lite bättre version av dig själv hela tiden. Och många gånger de ungdomstiderna hjälpa dig att hitta din egen filosofi, hitta din egen väg eller hur ska du din laget spela taktisk, hur ska du planera hela säsongen, hur ska du ta hand om allt möjliga när du måste många gånger göra nästa.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Alla jobb. Du måste vara lite ta hand mental, ta hand fysiken, ta hand tekniken, allt möjligt. Sen när du blir professionell till här nivå så har du assisterande som är professionell till någon enskilda område. Men där måste du ju allt, så du lära mycket den helheten. Och den därför det är så viktigt, men många tappar tålamod. Många har så bråttom att vara där. Och sen, ja visst är det ekonomiskt sak också. Hur kan du klara, om du vill vara där i toppen, så man måste arbeta många år. Ha lite tur också att ha kontakterna. Men samtidigt också att jag var riktigt glad att jag hittade vägarna att jag kunde göra det. Att just när jag fick sparken, jag hade en år till, så fick jag vara sportjuniortränare som heltids anställd. Därför att jag hade den där A-lagskontrakt.
Och sen följde ju fem år till, eller fyra år till kan vi väl säga i alla fall, på lägre nivå, på juniornivå och så, där du var tränare. Vad berodde det på att du blev kvar så länge då på juniorsidan?
Jag var en år i juniorsidan först med J16. Sen nästa år jag var med andra laget i Vasa. Ah. Och det hette Vasa Reddax. Och det var nu. Det var spelarna som hade inte möjlighet att stiga upp till första laget efter junior 20. Och de ville fortsätta
utvecklas.
Ja. Så det var nu och vi hade riktigt bra atmosfär. Att vi fick riktigt bra känslan. Vi fick nu alla möjligheter. Vi var som professionellt lag utan pengar. Mm. Men vi fick den där viktigaste. Vi fick den där att alla känner sig viktiga. Vi tränar riktigt bra. Vi tränar och samtidigt jag hade utbildning. Den sista utbildningen det var professionellt tränare och professionell ishockeytränare. De var liksom dubbla utbildning, det tar någon 2 år för finska förbundet. Mm. Så samtidigt när jag tränade där så fick jag gå utbildning och det var mycket hemläxor från där. Så fick jag den där laget på min laboratorio.
Mm. Och sen du testade på dem?
Ja, mycket. Mm. Och sen planering, filosofin, världen, allt möjliga, spelet. Mm. Och sen du hade din nyckelspelarna, hur de hade liksom, de studerade eller jobbade. Hur får du att de orkar träna? Hur får du att de kommer till träningen varje dag och har kul? Hur då får du dem att köra off-ice? När de vet att de ska inte bli professionellt hockeyspelare. Och den där saken lärt mig och det var en av mina bästa säsongen som tränare. Mm. Många gånger du kan vinna finska guldmedal utan att vara bra tränare. Men du kan vara i tredje högsta ligan tredje att vara riktigt bra tränare. Mm. Därför att kanske där i finska mästerskapslag så du har så duktig lag att de styr varandra och sen lågre nivå behöver de mera tränare. Mm. Så jag tänkte att det var en kanonsäsong för mig. Och efter den vi mötte en Uleåborg lag som gick upp till finska andra högsta. Så vi var i den där kvalifikation. Mm. Så vi mötte Kiekkolaser heter den. Så de gick upp till finska andra högsta.
Mestis.
Mm. Så deras sportchef värvade mig sen när jag var motståndarestränare. Så den var jag 2 år där och sen gick den till konkurs andra år. Vi hade ingen pengar så vi gick konkurs. Sen åkte jag till Paakka Vaasa och fick vara J20-tränare som var i finska högsta ligan.
Och då är vi framme vid 2013. Ja. Och du är 39 år och ja. Så har Kärpet av sig.
Ja.
Och där finns Lauri Marjamäki. Ja. De har precis värvat honom från Blues.
Ja.
Det var.
Ja.
Och de, varför ringer stora mäktiga Kärpet? Alltså 7 guld under 2000-talet. Alltså det är Finlands största klubb. Var det de här 2 åren som du gjorde där uppe? Eller vad berodde det på att de hörde av sig?
Ja, det var mycket att göra den där 2 åren. Därför att vi var den andra laget där i Uleåborg med Kiekkolaser. Mm. Så vi hade många unga spelare som har varit Kärpät J20-laget eller de var reservspelare i Kärpät ligan. Så vi hade bra. Vi spelade bra med Kiekkolaser och alla tyckte komma kolla vårt matcherna och NHL-spelare tränade med oss, Pekka Rinne och Lasse Kukkonen och Jussi Jokinen och de tränade med oss, Janne Niinimaa och de var lite bakom också med den där Kiekkolaser. Så jag fick ganska bra rekommendation sen därifrån. Och sen när Kärpät värvade Lauri Marjamäki så sade de åt Lauri att jag kan vara kanske en alternativ för hans träningsstaff. Så sen Lauri ringde åt mig, jag kände inte han tidigare. Och sen jag åkte till hans sommarhus och vi pratade så här. Så vi pratade mycket om värdena och han kände att jag var liksom just killen som han vill arbeta med. Och sen därifrån började vårt sen tiden tillsammans.
Och det man ska säga nu med Kärpet var att de hade haft några riktigt svaga säsonger bakom sig då när ni kommer in här. Och 3-4 väldigt dåliga säsonger med Kärpet måttmätt.
Ja, de åkte ut mot Lukko i wildcard just före det. Mm. Och sen, så vi hade riktigt lätt att gå in i Kärpät. De hade ganska duktig grunden där. Och sen fick vi Lasse Kukkonen och Mikka Pyörällä till Paakka hem. Så vi var liksom, Kärpät var liksom färdig att hoppa till Paakka. Det är så svårt att hålla sig i nummer 1 eller nummer 2 liksom 20 år. Mm. Därför att finska ligan, som svenska ligan också, men finska ligan är mera att om spelarna spelar bra så åker de till Sverige, Switzerland, NHL, KHL. Början i 2000, det var ingen KHL, så Kärpät fick alla bästa tjeckspelare. Mm. Men 2013, där började vara KHL. Så Kärpät hade bra möjlighet att bygga tillbaka mera med egen produkt, mera med killarna från norr. Och den där tiden var bra när vi åkte in, därför att de hade vunnit J20 finska mästerskap kanske 2 år tidigare eller 3 år tidigare. Så de killarna var nu redo att ta nästa steg, och det var Jonas Donsko, Julius Juntila och killarna så där så.
Ja, och ni vinner dubbla guld direkt. Ja. 2 år i rad vinner ni guld. Men, du och Lauri.
Ja, det är marginalerna små. Jag kom ihåg att första året, jag tror vi förlorade första 4 matcher, sen vann vi 17 rad. Men sen blir det final mot Tappara. Vi ledde, nej, vi var under 3-1 matchen. Så sen vann vi game 7 overtime. Juha-Matti Aaltonen gjorde mål. Och nästa år, vi ledde 3-1 final mot Tappara. De kom 3-3 igen game 7 overtime. Och nu var det Sebastian Aho. Så, hur kan du vinna 2 gånger i rad game 7 overtime? Så behöver lite tur. De hade en jätteläge i första game 7. Ja, mot Olli Palola växer förra år. Han hade en kanon, men Tommy Karhunen räddar.
Och Rögle, va?
Ja, Rögle.
Ja, han var i Rögle tidigare.
Han är i IFK.
Exakt. Hur var det att komma in? Nu är du på högsta nationella nivå igen. Alltså, Kärpet är ju... Så hur var det att vara tillbaka som tränare där?
Tiden var rätt för mig. Liksom, jag hade varit där 4 år som assisterande tränare, känna till spelare. Han fick vara med Lauri i finska landslaget också. Mm.
Jag tänkte just när du kom in som assisterande där i Kärpet.
Ja, först var det lite, jag var lite rädd att hur en spelare kan, vad ska de tänka om mig när jag kommer som inte varit bästa spelare i högsta nivå eller. Men jag har haft den där många spelare bra förhållande med dem där i Kiekkolaser. Så jag fick lite självförtroende därifrån. När Lasse Kukkonen och killarna, han spelade den där tiden Omsk. Så att han tyckte om att vi hade bra träningar i Kiekkolaser. Och de tyckte mycket om att jag var liksom bra kille. Mm. Så det byggde självförtroende och självkänslan med att gå in dit. Och sen vad kan du vara? Du kan vara bara dig själv. Någon klokare har sagt att det är bättre att ta den där rollen. Att vara bara dig själv. Alla andra rollerna är upptagen. Så jag var bara mig själv. Jag var bara mig själv. Och Lauri också, hans Marjamäkis storhet var den där att han tog mig in dit. Därför att han behöver kille som är värdig att göra någonting liksom dum. Göra sig att alla kan skratta.
Som kan bjuda på sig själv.
Och
vara lite social.
Och är mycket ambition. Passion. Hockeygalen. Som jag var. Jag var hockeygalen. Jag hade kollat 4 år alla finska ligamatcherna före jag åkte till varje kväll. Och jag spelade in och kollade. Så han tog olika personer i träningsstaffen. Han tog Toni Sihvonen som är kvar nu. Som var duktig spelare som är mera tyst. Sen jag tog in mig som hade inte så stora spelarkarriär. Lauri hade inte heller spelarkarriär. Så vi var lite likadant. Men sen jag fick vara mycket med göra som jag. Vi var i norra så killarna var lite blyg. Så vi måste göra någonting att de liksom öppna sig. Att vi trodde att Du kan spela bättre om du vågar vara autentik, eller hur säger man, på isen. Så jag måste göra, jag tror det var någon NHL-dokument, de första dokumenterna som vi såg i NHL-internet, när de hade någon strafftävling och sen förlorare fick hålla någon mössa eller någonting. Så vi kom på såna Mambas Monday, mitt nickname var Mamba. Mambas Monday, så varje måndag måste jag ha en tävling för laget. Och förlorare eller förloring femman eller någonting, de måste göra någonting dum. Så sen, jag gjorde den där 3 år, varje måndag. Allt möjliga. Vi flyga många gånger från Muleåborg och vi hade matchen någonstans tisdag. bortamatch. Så flyger vi måndag eftermiddag. Så hade vi barnenas leksaker med och konstiga grejer på att förlorare måste klära sig. Och det var liksom skoj. Alla var, det var liksom team spirit.
Ja.
Så.
Och det där var du huvudansvarig?
Ja, jag måste vara lite den där, hur säger man, stand-up-komikers rollen. Men det var viktigt. Jag assisterar en tränare. Du är lite närmare spelarna som huvudtränare. Ja. Spelarna lite, du är mera lite som att hur mår du är. Mm. De lite öppnas mera om det. Jag var i perfekt rollen den där tiden för dem.
Ja. Vi kan väl sätta in lite perspektiv. Om man säger Kärpet är ju motsvarig ungefär Luleå då, kan vi säga, i Sverige rent geografiskt. Då.
Ja.
Vasa som du kommer från är ju Umeå ungefär. Ja. Så det är ju en flytt på 20-30 mil uppåt.
Ja.
Där. Och sen blir det Lauri där, Maria Mäcki där tre säsonger och lämnar efter det för att ta över bli förbundskapten.
Ja.
Istället kommer Kai Suikkanen in där en säsong, men det blir inget bra.
Och nej.
Resultatmässigt.
Det var lite för stora förändring i kultur.
Mm.
Kaitso är riktigt duktig tränare. Han har vunnit finska mästerskap med TPS och silver med Pelicans. Han är Oulu Kärpät förra detta spelare, legendan. Men han var helt annorlunda än Lauri Marjamäki. Vi spelade riktigt disciplinerat hockey och han var lite mer så att let's go.
Mm.
Så därför kanske kulturschocken var lite för stora och vi lyckas inte spela så bra som möjligt.
Året efter får du ta över då?
Ja.
Var du framme vid din dröm då på något sätt eller?
Jag har aldrig haft... Jag har inte tänkt så mycket att vad ska jag bli. Jag har liksom hela tiden tänkt att just nu var det bästa vad kan hända åt mig. Men jag visste när frågan var sen, när de frågade att jag har möjlighet. Så jag tänkte att jag är färdig. Men jag gjorde kontrakt. 1+2 sista i december var det den där option att båda hållet kan säga sig bort.
För år två då kan man säga.
Efter första säsong.
Mm.
Om jag skulle inte vara bra huvudtränare. De skulle säga att vi fortsätter inte. Och jag skulle vara riktigt enkelt och billig för dem. Men varför gjorde jag så? Hur galen måste man vara att du får första gången din dröm, arbetsplats, bra betalt och du gör såna kontrakt. Alla tränarna gör minimum 2 år. Att de vet att de får 2 år lön. Jag gjorde därför att jag kände mig redan. Att om jag inte lyckas bra, sen jag är inte värd att vara huvudtränare i den där laget. Det blir bara hårt sen mentalt. Jag måste bevisa först för mig själv och alla andra att jag förtjänar den där kontrakten. Och sen när jag lyckas bra så byggar det också mitt självförtroende, men byggar det också litande för förening. Att jag var rätt kille. Och sen fortsätter vi.
Ja, det var 3 säsonger där. De vinner ligan 3 år i rad.
Ja.
De vinner guld första året, silver andra året och så blir det inställt slutspel tredje året. Det är en ganska bra start på huvudtränarkarriären. Så.
Ja, det var riktigt bra. Visst hade vi riktigt bra laget också och bra ledarskap. Det är många sakerna som måste hända. Bra kemistri, bra laget, bra ledarskap. Och vad kan du säga? Där också kanske du börjar tro att du är riktigt bra tränare.
Kände du så?
Men sen nästa år.
Ditt sista år i Kärpät, ja. Du är inne på det nu.
Ja. Vi var 7:e.
Ja.
Och känna riktigt hårt. Känna att men det var också bra år att lära. Jag hoppade lite för mycket. Varje gång när du spelar bra som i Sverige också. Om du vinner grundserien och är där i finalen eller någonstans, så du måste ha individuellerna som lyckas riktigt bra. Och när de lyckas riktigt bra, vad händer för dem? De får bättre möjlighet i större ligorna.
Mm.
Så varje år det var spelarna som åkte bort tillbaka. Och den där sista år vi hade rutinerade killar, unga killarna, men vi tappade den där dynamisk äldre spelarna som ska göra resultat. Och jag tyckte att okej, att det gör ingenting, att ja, vi kan fortfarande liksom spela bra.
Mm.
Och jag försök utbilda vårt spelet bättre och bättre. Men jag hade inte samma lag. Jag skulle börja från ABC igen. Och jag gjorde det inte. Så vårt anfallsspel var inte tillräckligt bra. Och vi hade problem med den där hela säsongen. Och därför blev vi nummer 7.
Började du på hög nivå, ja, tycker du?
Ja, jag började jag hade haft ungefär samma träningar 3 år.
Mm.
Och sen började du tänka att hej, okej, men jag ska kanske lite utbilda den här träningen nu. Måste vara lite bättre. Att nu tar vi nästa steg med det här. Men det var ny lag. Och sen när den snöbollen går fel hållet. Nu börjar förlora matcherna.
Mm.
Så vad hände? Självförtroende går bort. Och sen när du är i såna lagen som Kärpät. Som alla förväntningar är att om du inte vinner förväntningar utanför kommer hårt mot hela laget. Men jag visst för enskillarna spelarna. Speciellt spelare som har kommit nya in. Som skulle nu hjälpa laget vara nummer 1 igen. Och den där trycket. Och jag var inte bästa version av mig.
Det var ju klart ganska tidigt att du inte skulle vara kvar efter den här säsongen. Påverkade det någonting, tror du?
Nej, ingenting.
Nej, jag tänker för spelarnas förtroende för dig. Ja. Är det någonting så eller?
Jag vet inte. Det kan, men jag tror inte. Vi hade de spelarna som var med mig i många år. De hade vi riktigt bra förhållande.
Hur känner man efter en sån säsong? För du hade varit jättehyllad, det hade gått jättebra allting. Och sen hade ni en dålig säsong med Kärpät måttmätta i alla fall då. Behöver man bygga upp självförtroende som tränare igen då också? Eller känner du att jag är bra, men det berodde på saker att det blev fel här? Eller hur var känslan då?
Ja, det var hårt. Det var hårt. Det var liksom, jag är så dålig förlorare. Att jag tar det ganska hårt för mig själv. Jag tror många människor är likadant. Att kritiken går först från in i egen huvud. Och sen börjar du liksom tänka för mycket. Så byggar du upp spöket som inte finns. Det finns i din egen tänkande. Så det var mycket. Så jag blev lite trött. Jag hade haft mycket.
Mm.
Mycket i VM, allt möjligt. Mm. Mycket just såna hyllande. Så jag tog inte...
Tappade du lite ödmjukhet?
Ja, jag vet inte ödmjukhet. Kanske lite den också. Arbetsmoral jag hade. Jag har så mycket rutiner. Mm. Att jag gör att jag vet att jag... Men de går kanske lite över. Jag var lite för... Så här.
Tunnelseende.
Ja. Ja, och sen lite kanske, hur säger man, arbets, när du blir lite trött i din arbete.
Ja, utbränd.
Ja.
Lite.
Ja, men sen efter säsongen gick jag till VM.
Mm.
Och den frälsta mig, eller hur säger man.
Det blev ett silver där.
Ja, ja. Mm. Men den där kemistrin där. Mm. Du behövde inte vara huvudtränare.
Nej.
Du fick vara där. Behöver inte ta ansvar i resultaten. Så du fick vara där och vara dig själv. Du fick vara lite den där assisterande tränaren. Den där skojkillen igen.
Och där trivdes du?
Och det, jag trivs, ja.
Ja.
Så det var bästa som kunde hända åt mig. Ja. Och jag letade efter, jag sökte inte huvudtränareplats. Nej. Men jag hade sagt åt familjen och allt att om det kommer så jag tar det. Men det var den där, jag fick den där pausen. Ja. Men jag visst måste jag nu hela tiden arbeta med den där. Du vet, det är hårt arbete att vara huvudtränare i högsta nivå. Och sen speciellt för killarna som har karaktär som jag har. Mm. Jag är många gånger lite för känslig. Jag är lite för empatisk. Och när du blir lite för empatisk så tar du inte alla beslut med mind. Med
hjärnan.
Därför att du vill inte att någon blir sur. Nej. Du vill ta hand om alla. Du hatar se människor runt dig att de mår dåligt. Och sen vet jag också att i här yrket när vi tävlar hårt att vi måste prestera varje kväll. Så jag visst du har intuitiv att du måste ta beslut. Du har intuitiv att tänka okej nu. Nu sätter jag dig in. Men du vet att om jag sätter dig in och han spelar inte så jag måste ge han möjlighet. Det känns inte rätt att han skulle spela idag. Men jag måste ge han möjlighet att det är långsiktigt. Mm. Om jag inte ger han nu möjlighet, han tappar kanske känslan att varför är jag här? Jag är inte viktig. Min livet är meningslös. Jag måste stöda den. Samtidigt kan jag ha känslan att det är inte rätt beslut. Och den där balansen som tränare gör jag mycket. Men jag är många gånger jag är riktigt ärlig efter besluten. Om jag gör någon beslut att du får inte spela så kommer jag stöda dig. Och sen också säger jag åt spelarna om jag tänker att jag gör misstag så lyfter jag upp handen. Men det är svårt. Någon gång tänker jag att jag skulle vara mera såna som har ingen känslor. Det skulle vara lättare att vara tränare som inte tycker empatiskt att
bara gå krasst på prestation och vad som är bäst för
eller bara lite mera kaksi eller sånt. Men jag är inte kaksi. Jag är dålig förlorare. Jag skyller mig varje gång. Och det är en sak jag måste bara bli liksom mera påverka mera.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.